Jag stod med mina två yngsta söner på en spårvagn som skulle ta oss från kustsamhället Porto Sóller på Mallorca in till den lilla närbelägna staden. Spårvagnen hade bänkar av trä och slingrade sig förbi små hus med trädgårdar och apelsinträd. Längre bort såg vi de gröna bergen. Min telefon brummade i fickan, men inget nummer syntes på displayen. En sommarvikarierande läkare från vårdcentralen informerade mig om att märket på mitt lår, svart och upphöjt som en sårskorpa som de opererat bort innan min resa, var elakartad melanom. Och att jag skulle behöva komma in och operera bort en lymfkörtel när jag kom hem för att se om den var spridd. Jag nickade och tackade. Till mina pojkar sa jag att det var ett jobbsamtal. Vid det lilla torget i Sóller klev vi av och gick in i den stora katedralen med sitt svala mörker. Helgonbilderna lyste mot oss. Vi tände ett ljus. Det som nyss varit fast mark hade förvandlats till tunn is, under vilket ett strömmande mörker hotade att sluka mig. Att bli svårt sjuk är att bli utvald på det mest skrämmande sättet. Ena dagen är jag två, tre, många om det mesta. Nästa dag är jag ensam med min sjukdom. Varje morgon under veckorna på Mallorca gick jag upp när alla fortfarande sov. Och ömsom gick, ömsom sprang upp till fyren. På vägen tillbaka köpte jag ibland nybakade frallor, och när jag hade kommit hem och duschat hade värmen låst fast ön i sitt dallrande grepp. Jag var ofta lätt illamående. Det skedde saker i min kropp som jag inte visste om eller förstod. Det var en ny känsla för mig. Självklart visste jag att kroppen alltid varit full av processer och mysterier. Men min känsla hade alltid varit att det var kroppen och jag på samma sida. Den hade snällt följt med på klätterkurser, intensiv yogaträning och lugnt lagt sig för att vila på en parkbänk eller vid behov lite var som helst. Den hade burit tre barn och dansat sig genom många nätter och lyft skrot och blivit ganska stark med åren.
Livslångt. En podd om lärande.
Även om sorg eller kris eller annat i den vägen kan göra sig påmint eller väckas precis när som helst och faktiskt när man minst anar det, så är det ju ändå lite sådär att när höstmörkret sänker sig lite allt mer kompakt, så minns många av oss dels kanske våra kära som inte finns kvar i samma dimension som vi längre. Eller så kanske vi tappar taget på olika sätt om tillvaron som vi hoppades på där under sommarsolen. Och det sägs ju att det finns mycket att lära av kriser och sorg, men kanske först efteråt att det känns relevant, om alls någonsin. Men i sorg eller ensamhet eller när livet är tufft, hur kan vi då lära oss i och av det? Att hålla varann i den här svåra tiden som vi lever i, och hur lär man sig att trösta och bli tröstad i det? För det är faktiskt en kompetens som inte alla bara har tränat än, men som jag misstänker att snudd på alla har längtat efter. Och jag har så längtat efter att få säga det här. Varmt välkommen tillbaka till min kära vän, kollega och fredsdragare, kommer jag på att jag vill kalla dig. Aktuell med en ny bok just om tröst, Pernilla Glaser. Hej!
Tusen tack och hej!
Så himla fint att ha dig här. Egentligen tänkte jag skippa hela den här vem är du-grejen som vi håller på med i den här podden, eftersom du har varit med förut, både tidigare och nu senast i våra specialavsnitt Skifternas skifte. Men sen gick jag tillbaka och såg att det var sinnessjukt länge sedan du var med här, avsnitt 15, alltså 2021 någon gång. Så då kände jag den här tidens vingslag. Och så blir man ju också till hela tiden. Så om jag frågar, vem är du idag? Vad svarar du då?
Ja, men då svarar jag utan att ha något som helst minne av vad jag svarade 2021. Att idag är jag en hållare av rum för delade kunskaper och skapade framtider tillsammans mellan erfarenheter. Jag arbetar väldigt mycket i gränssnittet mellan forskning, konst och civilsamhälle och bland annat med ett forskningsprojekt på SLU som heter Society for Transformative Conversations som handlar om hur ska vi tala med varann i den här komplexa och utmanande tiden som vi lever i så att vi kan ta hand om de nödvändiga förändringarna tillsammans. Mm.
Och du håller i processer och workshops och samtal, men du håller också andra människor, vet ju jag, eftersom vi har följt så längs den här vägen. Och så har du då skrivit den här lilla pärlan till bok, Försök till tröst, som jag just har slukat extremt törstigt. Så vi kanske ska börja där då, i allt det här som du gör men också är. Vad fick dig att skriva den här boken?
Ja, men det var som det ju ofta kan vara med såna här processer, att det börjar på en plats och så blir det fler tillkommande syften på vägen. Men jag började för ganska lång tid sedan med önskan om att skriva en sorts handbok i tröst. Och man kan ju säga att det här är en avsiktligt havererad handbok i tröst, eftersom det ju faktiskt inte riktigt går att skriva en handbok i tröst. Men jag ville sätta ljuset på det vi ändå alla gör, tröstar i olika utsträckning och på olika sätt. Och lyfta upp tröstaren och tröstarens roll och den så att säga nödvändiga otillräcklighet som ligger i tröstandet, eftersom vi oftast inte kan fixa och lösa det som den vi tröstar är med om. Vi kan inte ta tillbaka de döda, vi kan inte laga ihop relationerna eller fixa, men vi kan gå bredvid. Och hur är det och varför är det så viktigt? Det vill jag undersöka och visa på i relation kanske lite till alla skildringar av kris som också är viktiga förstås, men har ett annat fokus. Mm. Och så insåg jag på vägen att jag behövde ta med min egen sjukdomsberättelse i den här berättelsen, därför att annars skulle det helt enkelt bara bli väldigt konstigt. Det tomrummet från den för mig helt avgörande erfarenheten skulle kännas i materialet. Så därför är det både en bok om att bli mycket, mycket sjuk och en bok om tröst.
Mm. Och vi ska förstås komma tillbaka till delarna av det som du just säger nu. Men jag får en känsla av att du, när du redan innan då du blev sjuk och när du hade den här intentionen att skriva den här boken, kände att det här liksom inte är tillräckligt utforskat. Att vi inte ger trösten den plats i våra liv eller i samhället som den behöver. Stämmer det? Och vad är det för plats som du ser? Ja, bra, du har känt rätt när jag läst. Och vad är det för plats som du känner, alltså varför är det viktigt? Vad är det som gör att den här platsen måste utforskas mer?
Ja, nu måste jag ju då hålla mig lite så att jag inte får ut i en otroligt lång utläggning, för det finns väldigt mycket att säga om det här. Men jag säger några saker och så får vi gräva vidare i det som du tycker är värt att gräva vidare i. Vår tid just nu tycker jag är väldigt dålig på att se värdet av det ofullständiga. Mm. Vi är väldigt upptagna av att vi ska göra saker med oss själva och varandra som har en tydlig och läsbar effekt, helt enkelt. Mm. Och det tror jag är ett otroligt destruktivt sätt att ta hand om oss på mänsklig nivå och också att ta hand om utveckling och lärande. Därför att det som är skissartat och ofullständigt uppfattar jag själv som helt avgörande i den egna utvecklingen. Alltså det gör en skillnad för mig om du går bredvid mig även om du inte kan lösa mina problem. Mm. Eller det gör en skillnad för mig om jag får pröva och tänka och tala om något som jag inte är helt säker på, utan att vi vet precis vad det ska leda fram till och så vidare. Så dels så har det att göra med den här viktiga ofullständigheten. Den heter försök till tröst för att försöket är det bästa vi har och det viktigaste vi har. Mm. Så det tänker jag, och då tänker jag att det kan också ta sig plats på väldigt många olika sätt. Jag skriver till exempel lite i boken om och har pratat tillsammans med boken om att jag också fick ta plats när jag var som sjukast på mina egna premisser. Jag fick hålla en workshop i form av att du kan komma in och prata i 7 minuter och sen har vi fixat ett rum till dig här som du kan ligga och vila. Mm. Och jag inser det enorma privilegiet i det. Jag förstår att det finns otroligt många arbeten där man inte kan göra på det sättet. Men det borde vara mycket mer normalt än vad det är. Inte för att folk ska vara tvungna att jobba när de är sjuka, utan för att de ska få plats med andra när de är svaga och otillräckliga, men ändå vill vara delaktiga. Så jag tror att vi skulle kunna förändra vårt samhälle och till gagn för alla genom att skapa fler rum för det otillräckliga.
Ja, du jobbar ju också med sånt som skissfestivaler och sånt som just handlar om det här ofullständiga. Men, och där, här beskriver du en plats, alltså ett sätt när man gjorde, till och med skapade ett fysiskt rum för din vila som ett slags tröst. Vad ser du för andra möjligheter där tröst skulle kunna synas eller märkas eller kännas mer i vår liksom gemensamma tillvaro i samhället?
Alltså jag tror att samtalen förändras väldigt mycket om trösten är det som leder oss. Så om vi föreställer oss hur samtalen på en genomsnittlig arbetsplats brukar gå till, så är de ju ofta väldigt upptagna med att transportera oss så fort som möjligt från en plats till ett mål som vi har kommit överens om. Men samtidigt så är många av oss uppfyllda av en massa utmaningar, både på det personliga planet och den värld vi lever i, som svämmar in och får oss att känna förtvivlan och hopplöshet och vanmakt. Och hur ska det få ta plats på våra arbeten? Är det något vi måste pressa ut ur våra rum och ta sen med en kompis? Eller skulle det kunna få ta plats? Jag frågar till exempel väldigt ofta personer när jag håller workshops och så: var är du också? Och så får deltagarna säga det. Och det behöver inte vara så storslaget. Men det att de gör det, det öppnar upp den här ytan. Vi kan dela saker i det här rummet som inte vi kan lösa. Vi kommer inte lösa de här krigen och konflikten inne i det här konferensrummet på det här personalmötet. Och ja, vi har mycket annat att tala om. Men att vi kan hålla varann. Mm. Alltså det vill säga lyssna till varann. För det är ju så vi håller varann. Öppet och intresserat. Utan att avbryta. Utan att lösa. Utan att fixa. Utan att värdera. Det kommer att ge utrymme för oss att växa. Och det kommer reflektera tillbaka in i allt vi gör tillsammans.
Och snacka om lärande. Ja, jag står och tänker på att det fortfarande ibland i vissa sammanhang så hör jag så här, app, personlig men inte privat. Att vi har ett arbetsliv som länge har präglats av att vi stänger av vissa delar.
Verkligen. Och jag tror att många känner, och det var ju därför jag också ville liksom skriva den här då, citattecken, handboken. För att jag tror att många känner att, oj, hur ska jag bete mig nu? Alltså snarare än att vara så här, Pernilla är ledsen. Mm. Låt oss sitta med det. Så blir svaret kanske, hur ska jag fixa så att hon blir glad? Och att vi behöver liksom öva oss på att det är mindre intressant hur jag ska fixa det här än vad du faktiskt känner.
Ja. Jag hörde, måste jag få dela då, för ett tag sedan i ett professionellt sammanhang där ju väldigt ofta i mina sammanhang så måste det vara vetenskapligt beprövat och det måste vila på vetenskaplig grund. Och då var det någon som på riktigt tog upp att vissa känner bekymmer för hur visar man omsorg på vetenskaplig grund. Och det fick mig verkligen att tänka mycket kring hur lite vi tränar på att vara människor i olika sammanhang.
Wow.
Och har ju med det du säger nu att göra väldigt mycket.
Verkligen, och Vi befinner oss ju i en sorts dragkamp. Ja, minst en kanske man kan säga. Men vi befinner oss ju i en dragkamp där vi erfar ett starkt behov av att värna det som är fakta.
Ja.
Och det är ju otroligt begripligt med tanke på vad som sker i världen och vilka institutioner som monteras ner och smulas sönder där forskare får kämpa för sin tillvaro och överlevnad. Mm. Samtidigt då som det här värnandet pågår så finns det ett annat behov som är låt oss försöka föreställa oss andra framtider tillsammans som kräver av oss att vi släpper taget om det som är beprövat. Och det är en sorts gymnastisk träning ju, att vara på de här platserna samtidigt. Och där är trösten viktig, tror jag. För att trösten är omsorgen om det som skaver. Och därför så hjälper det också oss att få syn på, men vad är det som skaver?
Just det.
Och hur kan vi adressera det?
Ja. Och det, vi ska komma tillbaka till det med alternativa framtider, för det hör ju verkligen ihop med det här. Men du, som du sa, boken är ju också försenad, om man kan säga så, eller så kom den precis när den skulle. Men skriven då med fonden av anledningen till den förseningen, nämligen din egen sjukdom, så att säga, som du nämnde. Cancer och flera återfall. Hur förändrades dina känslor och tankar för tröst under den här tiden när du blev så här sjuk?
Ja, alltså, jag skriver, tror jag, eller det vet jag förresten, jag skriver i boken om att när man blir svårt sjuk så uppstår en ny sorts ensamhet som man tidigare inte har erfarit på det sättet. Alltså, det är ju som att någon kommer och knackar en på axeln i en sadistisk sällskapslek och ber en ta ett steg tillbaka. Mm. Och på den platsen där man då befinner sig blir det väldigt tydligt att det här kan inte vi dela. Alltså, du kan så att säga inte ha lite cancer tillsammans med mig för att få mig att känna mig bättre. Utan jag, det är bara jag som har det här. Och egentligen är det ju ofta vårt mänskliga tillstånd att vi har något som inte alla kan dela. Men det blir extremt tydligt. Och då blir också tröstens underbara försök väldigt tydliga. För mig så ställde det väldigt många frågor på sin spets. Alltså, jag var verkligen tvungen att tänka efter. När vill jag vara ensam? När behöver jag andra? På vilket sätt? Även om alla andra säger att jag borde ha någon med mig i en situation. Mm. Betyder det att jag verkligen vill det själv? Mm. Eller är jag funtad på ett annat sätt? Hur ska jag sträcka ut handen och be om hjälp när jag inte vet vad det är jag själv behöver? Alla de här frågorna om sårbarhet och gemenskap blev väldigt, väldigt ställda på sin spets. Och jag fick verkligen tänka efter vad det betydde för mig. Inte vad de betydde i någon generell mening. Och jag fick också verkligen se den enorma betydelsen av att någon håller på i köket och kokar te. Eller någon tar hand om ens halvtrötta krukväxter. Små saker. I vardagen som gör stor skillnad. Mm.
Kanske något år in med cancern. Jag har gjort ett ärende och är på väg hem för att bara snabbt byta om och sen åka till min yoga. På parkeringsplatsen vid mitt hus ser jag min far. Jag tror först att jag ser i syne. Han bor ju i stan över en timme härifrån. Men det är faktiskt han som stillsamt promenerar mot mitt hus. Känslan som fyller mig är rädsla. Jag vill ta skydd. Jag är inte redo för hans oro. Jag har inte ens kraft att dricka en kopp te och låta honom titta på mig för att utröna hur jag egentligen mår. Hans kärleksfulla blick gör mitt tillstånd sant. Och jag behöver låta det vara inte helt och fullt det. Jag håller mig bakom kulisserna på mig själv. Ur fokus. Lite vid sidan av. Det finns inget utrymme för spontanitet här. Den hotar att riva upp den tunna väv jag har lagt över allt som skrämmer mig. Jag mumlar att jag måste till yogan och han får vända tillbaka till bussen.
För det är ju det man blir väldigt nyfiken på. Alltså när man följer dig i boken så vindlar ju tankarna mellan dig som barn, dig som frisk och sjuk, vuxen. Mellan vedermödor och ja, massa glädjestunder också förstås. Och så skriver du själv då att tröst är något så komplext och så lätt, eller så omöjligt egentligen att lista, så lätt att liksom banalisera på det sättet. Så vad har du fler för exempel som du blev medveten om? Vad tröst? Du nämner här då blommorna och tekoppen. Och du skriver om kaffe, en speciell kopp i boken och sådär.
Kaffe är viktigt. Ja, men jag skriver ju också om att trösten är att tröstaren kan se och erbjuda någonting till den som blir tröstad. som man själv kanske inte riktigt just då är helt i kontakt med. Och det jag upplevde att det fanns en tröst i att vara så, ja, men jag kan vara supersjuk, men jag kan ändå gå upp på dansgolvet och dansa så länge jag orkar. Mm. Och det blir kanske inte 3 glas, det kanske blir 1 glas, men det glaset var jättehärligt. Och jag har ju fortfarande, jag har ju inte kommit tillbaka till en kropp som är så som den var innan min cancer. Och jag har ju fortfarande gjort sådana där överväganden att okej, jag går på en musikfestival, 2 dagar dansar jag och sen så ligger jag som en pinne i sängen och säger till min partner, du, nu är det klart. Nu kan inte jag, nu får du gå på resten själv. Men jag skulle ju aldrig göra inte det. Alltså, och det är inte sant för alla människor. Men det är för mig är det sant att den försiktighet som blir en förutsättning för sjukdomen. Alltså vissa saker går helt enkelt inte. Och vissa saker måste man ju ha lite koll på. Som sina mediciner och provtagningar och hitan och ditan. Då behövs också motsatsen. Lättsinne. Att bara vara lite vild och busig och släppa taget med sig själv, det var en otrolig tröst. Och att bli påmind om det av andra människor, inte bara få höra oj vad hemskt och huvudet på sned, utan också okej, men nu ska vi dansa.
Och vad skulle du säga, det finns en scen i boken där du själv ligger på sjukhus och hör någon gråta väldigt häftigt eller liksom smärtsamt hör man att det är. Och det visar sig också vara då väldigt stark fysisk smärta. Och du går dit med din, som du kan, får stapla dig dit och håller bara om. Mm. Det är ju en tröst som jag tror många förstår, även om den är svår att ge för många så förstår man att det är tröst. Men när vet man att tröst blir tröst? För många försöker ju säkert med det här och kanske inte alls tänker på att om de säger till dig dansa, då är det tröst eller så. Vad är liksom den gemensamma nämnaren?
Ja, men jag tror att det finns flera svar på det, men jag tänker på 2 när du ställer frågan. Och det ena jag tänker på är att det som inte är tröst, om jag får säga en sak om det först, ja. Det är att när vi är nära någon som är med om någonting outhärdligt som vi inte kan göra någonting åt, då ökar ju också det existentiella trycket i mig som står bredvid.
Ja.
Det är liksom djupt ner under vattenytan och man ska hålla det här trycket. Och det är i de lägena som man ibland så att säga tröstar fel. För att man står helt enkelt inte ut med att bara sitta där. Mm. Så att då säger man liksom, men du, vi måste väl ändå få i oss någonting. Eller, men du, det var väl ändå fint att du fick, det var väl ändå bättre att du fick lära känna honom än att, eller, alltså, vi börjar liksom hålla på för att vi inte står ut själva med den här situationen. Och så ett svar är ju att vissa situationer kräver en viss försiktighet och det går jättebra att ställa frågan. Och den frågan kanske inte kan vara så här, hur skulle du vilja bli tröstad? För den frågan kanske är så stor som det inte går att svara på. Men det kanske går att ställa en fråga som är så här, var befinner du dig just nu? Är det skönt för dig att jag är i rummet eller är det bättre för dig att jag är utanför? Vill du äta någonting fast du inte är hungrig för att du inte ska tuppa av eller vill du bara vila nu? Är ett öppet sätt som inte känns som att någon kommer och liksom släpar in en i en situation eller försöker förklara världen åt den, utan bara påminner om att jag är här och jag kan vara här eller jag kan vara en bit bort. Du har makten över det. Mm. Det är liksom en sak som är viktig. Så att den som blir tröstad bestämmer. Mm. Inte den som tröstar. Det är jätteviktigt. Men det andra som faktiskt också är väldigt viktigt, det är att ta lite risker när man tröstar någon. Mm. Alltså det kan ju hända att man staplar iväg mitt i natten och försöker hålla om någon som gråter och den säger så här, vad fan håller du på med? Låt mig vara i fred. Ja. Okej, då får man bara säga, ursäkta, jag hörde att du hade ont och jag ville bara säga att jag är här om det är något. Och så får man ta sitt lite stukade ego och gå och lägga sig igen. Det är inte det värsta som kan hända.
Nej.
Ibland måste man liksom ta risken att få en snyting och någon som säger, jag vill inte alls dansa, lägg av.
Mm.
För tar man inte den risken utan bara tassar omkring, då missar man också kontakten.
Verkligen.
Mm. Det kan vara avgörande.
Så inte, förlåt att jag försökte dra, utan bara förstå att det här handlar om något annat. Du skriver också väldigt fint att dina barn har lärt dig om tröst för att de har lärt dig om risk. Så, och jag kände så oerhört mycket när jag läste den här boken på alla sätt. Kände av den där existentiella ensamheten utan att dela din erfarenhet med den här svåra sjukdomen då. Och längtan efter tröst. Jag kan fysiskt känna den längtan, tror jag. Ganska ofta helt ensam om det, va? Tror jag inte. Men också kommer på mig själv med att trösta fel då. Så när jag är den som tröstar, så att säga. Så det här när ingen hjälp finns och när det känns obehagligt eller man då försöker lösa situationen istället. Du skriver då, vem ska trösta mig när ingen hjälp finns? Vem ska lyssna? Vet jag ens hur man ber om något då? Vad är det som gör att jag har så svårt att stå ut med det där? Att förstå att trösten inte finns i lösningen, så att säga, tror du?
Ja, men jag tänker att det beror på massor av saker. Alltså, jag tänker att vi vill ju rädda varann. Och vi vill rädda dem vi älskar. Och det är på sätt och vis ju en fantastisk och vacker sak. Även om den är helt omöjlig. Mm. Alltså ingen förälder har ju liksom undgått att trösta fel. Undgått att komma med, ja men jag vet, så här kan du göra. Liksom. Mm. Det är helt enkelt omöjligt att inte vilja rädda från det som det inte går att rädda sig ifrån. Eller omöjligt kanske inte är, men det är väldigt svårt. Mm. Och drivkraften är ju ofta kärlek. Och det är inget dåligt med det. Mm. Men jag tror att det också är för att vi är väldigt indoktrinerade. På den plats du och jag befinner oss på. I den del av världen vi befinner oss på i den här tiden. Otroligt indoktrinerade i att allting ska vara, ska nå en produktiv slutsats. Ja. Alltså, det är ingen slump att det finns en aktiviströrelse kring att ha att vila, till exempel. Alltså, vi är så marinerade i föreställningen om att det finns någonting att göra åt alla situationer. Mm. Det blir destruktivt för våra relationer eftersom det skapar avstånd och inte kontakt. Ibland är det ju just kapitulationen. Jag ser att du är förtvivlad och jag vet inte vad jag ska göra, men jag är här, som skapar möjligheten till kontakt.
Mm. Det är som att vi lever i den där uppfattningen som vi länge har marinerats i här, som du säger, att allting är en maskin och vi kan bara skruva åt någon skruv lite hårdare eller lossa på någon. Så.
Och allt sitter här. Allt sitter i vår skalle. Och om jag bara säger rätt grej till dig eller kommer på, tänker jättemycket. Så mycket så att jag kommer på nu Katarina, nu vet jag att vi gör det här då. Liksom. Och det är ju också, det ingår ju också det positiva tänkandet. Att liksom, om vi bara tänker att det här är kul, då kanske det blir
kul och sjuk.
Mindre hemskt. Liksom.
Ja. Ja, jag känner också igen där. Jag har en mellandotter som har lärt mig mycket genom att säga så här, nej men, nu gör du så där igen. Du försöker, jag vill bara berätta det här. Jag vill bara känna det. Jag måste ju få känna det här någonstans. Berätta inte vad jag ska göra åt det. Och jag känner mig jättedum, men försöker lära mig av det, så att säga.
Jag ligger och väntar på att vätskan de sprutat in ska fördela sig i kroppen inför PET-scan. Det är den röntgen där jag åker in och ut ur ett rör och varje liten del av mig kommer ut i fotograferad form på röntgenplåtar. Inför undersökningen tas prover och sen får jag ligga och vila. En timme innan röntgen sprutas radioaktiva spårämnen in i kroppen. Mina mediciner och olika åkommor har gjort min cirkulation sämre och eftersom man fastar inför undersökningen och jag inte ens druckit kaffe är jag extra frusen. Jag får två tecken. När en sköterska går förbi stannar hon till och drar ner det övre täcket så att mina fötter täcks. Jag ser efter henne när hon försvinner. Hon har en tofs med ett svart sammetsband och en tunn guldkedja runt halsen. Jag minns inte vad det stod på hennes namnskylt. Men jag tänker att det är det här hon gör. Hon håller reda på våra kroppar i det här mellanrummet. Där vi inte längre förfogar över oss själva. De andra patienterna hörs som svaga hostningar och andetag på andra sidan mellan väggarna. Man får inte prata i telefon här eftersom prat påverkar stämbandet på ett sätt som är dåligt för undersökningen. Jag njuter av tystnaden och somnar ofta som en stock med boken liggande oläst på magen. Jag tycker mig minnas alla små omsorgshandlingar i såna här mellanrum, och de är många. Ligger du bra? Har du vatten? Låt mig hämta en extra kudde.
Och du, i den andan då att vi lär oss av det, så skriver du faktiskt precis så: trösten är en god lärare. Så vad kan jag lära av tröst som kanske går att ta med sig in även liksom i andra områden?
Ja, men jag tänker att dels så tänker jag att det finns den här kapitulationen som du tvingas till i mötet med din dotter, och som vi tvingas till i mötet med andra människors belägenhet. Att vi behöver kapitulera inför andra människors situation utan att gå därifrån. Alltså att kapitulera i närvaro. Och det lär oss ju någonting om att vara i ovisshet.
Just.
Nu är vi på samma, nu vet vi inte hur det här ska gå. Vi vet inte när vi blir glada. Vi vet inte när det här går över. Vi vet inte hur det kommer vara imorgon. Vi vet kanske inte ens hur det kommer att vara i eftermiddag. Men vi är här. En dag i taget och ett andetag i taget, som nykterhetsrörelsen säger.
Just det.
Så är ju verkligen tröstens logik också. Ibland ett andetag i taget. Och så att vi lär oss något om kapitulation, om att ge upp våra föreställningar om produktion av lycka. Och det kan vi ta med oss i omsorgen om allt levande och allting som vi gör tillsammans. Alltså att inte alltid leda med hur ska vi lösa det, utan att leda med hur ska vi vara med det. Vad är det som kommer att uppstå om vi bara är här?
Just det. Och det är väl bland det svåraste som väldigt många människor, i alla fall som jag känner, vet. Att vara i ovisshet. Då kommer de här impulserna att vilja bemästra den. Och en sak som du också, och vi har pratat om många gånger förut, men du också skriver om, att tröst och fantasi, som du var inne på, att föreställa sig någonting annat. Och därmed hopp är tätt sammanflätade, så att säga. Så hur kan vi liksom använda det då för att orka vara kvar i det där? Att ändå känna hopp fast vi inte kan lösa?
Ja, men jag tänker att vi kan ju se någonting i en person som den personen just då inte själv har kontakt med. Och så är det ju, tänker jag, för oss i många av våra viktiga relationer. Alltså vi ser våran uthålliga partner i vår utmattade partner. Vi ser våran spralliga och busiga kompis i våran ledsna kompis. Vi minns och vet mer om varandra än vad vi själva alltid är i kontakt med. Och det betyder ju inte att vi ska dunka varandra mellan skulderbladen och säga: du som är så sprallig ska väl inte vara ledsen nu. Men det betyder att jag kan påminna oss om vad vi också har tillgång till. Alltså, jag är lika förälskad som när du är glad, som när du är ledsen. Jag är lika intresserad av att ta med dig på ett museum när du bara går och surar och knappt orkar ta ett steg eller behöver sitta i rullstol och bara orkar titta på två tavlor. Men de två tavlorna tycker du ändå är kul att kolla på, eller i alla fall meningsfulla. Alltså, vi kan liksom erbjuda varandra mer av varandra. Och vi kan också inom oss själva hålla kunskapen om att jag vet ju att du kommer att komma ut, kanske inte frisk, för det kan vi aldrig veta, men på en annan plats. Och den kunskapen kan vi hålla när vi tröstar någon, på samma sätt som en bra lärare vet att idag så sitter du och sliter ditt hår över satsbyggnaden, men imorgon så kommer du vara den som skriver de här fantastiska berättelserna, och jag ser det redan i dig. Jag håller det här åt dig. Och jag får dig att känna kontakt med det. På samma sätt kan vi göra när vi tröstar varandra. Men även när man tröstar sig själv kan man känna det. Och man kan känna det både kring sånt som är lyckligt, men också kring sånt som inte är lyckligt eller lyckligt på ett annat sätt. Alltså jag tänkte till exempel väldigt mycket på hur det skulle vara att dö tillsammans med de barn som jag har. Mm. Och kom fram till att det kommer gå bra. Mm. Alltså det är ingenting som jag önskar mig eller dem, men det kommer gå bra. Mm. För jag kunde använda min fantasi och föreställa mig hur det skulle vara. Jag kunde se att det kommer gå bra. Mm. Och det var också en tröst. Mm. Hur sorgligt den låter. Så att vi kan liksom vara i alla de här möjliga rummen som vi både är bärare av och kanske på väg till. I relationen mellan tröstaren och den tröstade.
Mm. Och det där är ju en tanke som väldigt många av oss har svårt att närma sig just. Vad händer om jag till exempel som tröstar ganska mycket tror jag i mitt liv, fel och ibland rätt. Vad händer om jag inte är där? Kan jag se tillmäta mig själv kanske för stort värde och sådär? Och igen då, när du pratar nu, så tänker jag att det här går ju att applicera även på någon slags makroplan, eftersom det skapas ju av alla oss människor på våra individuella plan. Så den här tiden, när folk bara säger att det kommer bli bra, säger att planeten överlever, säger att krigen slutar, att vi börjar bry oss om varandra mer. Hur tänker du att vi kan använda det här då också för att väcka det hopp som vi ju behöver så himla mycket?
Ja, men det finns det ju också, det är som att jag, det är ju mitt tick så att jag alltid säger att det finns flera svar, men ja, det finns fler svar.
Det är bra, men vi behöver ju många perspektiv, du påminner oss om det.
Dels så finns det ju det här som har med att göra med vad är det vi förmår föreställa oss. Och det finns ju forskare som pekar på att vi har ett fantasiunderskott i vår tid. Alltså vi kan peka på vad det är som inte fungerar. Men vi är inte så vassa just nu på att erbjuda ett alternativ. Nej. Så ett sätt att mobilisera hopp är ju att erbjuda alternativ. Och jag tror att om vi ska orka föreställa oss någonting annat, då måste vi också orka vara taffliga. Detta underskattade ord. Men för taffligheten ligger i försöket till tröst. Och i försöket att erbjuda någonting annat. Alltså det känns futtigt. Det känns fånigt. Det känns fånigt i trösten. Här kommer jag med en kopp kaffe och du ligger i skilsmässa. Och, alltså det är löjligt. Men jag kommer inte på något. Alltså jag har en chokladbit också. Men det är ändå jättelöjligt. Och det är ändå så viktigt. Och på samma sätt är det med vår fantasi och förmåga att föreställa oss något bättre. Det kommer inte vara skitsnyggt och perfekt. Mm. Och helt trovärdigt. Det kommer vara lite såhär. Ja, sorry. Nu har jag dragit fram den här gamla symbolen igen. Och sen skulle jag också vilja att vi hade gårdfester. Och jag vet att vi har provat det förut. Men jag tänker mig ändå att det kanske kunde funka framåt. Alltså. Mm. Omfamna klischéerna, omfamna otillräckligheten för att mobilisera hopp. Så det är ju det är ett svar. Så finns det den här liksom, idén om det alldagliga och det enkla i hoppet. Och också att visa hopp mer som ett påstående än som att man hoppas på något. Särskilt. Mm. Och att visa hopp som ett påstående, det är inte heller samma sak som att säga att allting kommer gå bra. Utan jag skulle vilja säga att det är snarare jämförbart med att hysa en stark tilltro till människans inneboende godhet. Och på samma sätt då igen är det med tröst. Alltså jag har en stark tilltro till din inneboende styrka. Det betyder inte att jag vet att vi kommer bli friska och alla våra krämpor kommer försvinna. Men jag vet att du har en inneboende styrka och den har en stark tilltro till. Även när du ligger helt kollapsad i soffan. Mm. Och jag har en stark tilltro till vår kollektiva förmåga att skapa fred och jämlikhet. Och att det är det som försöker ta sig ut ur oss genom alla de här krigen och den här förstörelsen.
Mm. Och då tänker jag också på någonting som jag tänkt mycket tidigare men verkligen reflekterade över när jag läste att vi, ja, dels så tänker vi ofta att det där är så futtigt eller jag kanske stör när det händer något jobbigt, ska jag hålla mig undan, jag vet inte vad jag ska säga så då säger jag ingenting alls. Mm. Men också att vi har en uppfattning om att vi måste förstå allting. Så det första vi vill göra då, det är att försöka begripa och förstå. Mm. Och ställa massa frågor och jag kan inte hjälpa dig förrän jag förstår så. Mm. Hjälp mig att förstå, säger folk ofta så. Är förståelsen liksom en grund för att kunna trösta?
Nej!
Jag
vill gärna säga något om det med förståelse, men jag vill också säga att den här, det här skavet liksom, att känna så här, hoppas inte han kommer på festen, för att då måste kanske jag säga något om att han förlorade sin partner i våras. Det, jag vill också säga så här, det är okej. Okay. Det är okej att känna så. Mm. Liksom, det är okej att känna det här motståndet. Att, vad ska jag göra om jag med min granne? De har förlorat ett barn. Om jag går över med kalops så känner jag mig som en idiot. Men om jag inte gör det känner jag mig också som en idiot. Alltså, det är jätteokej att göra det. Och kan man sen känna sig som en idiot och ändå gå över med kalops, så är det ju ännu bättre. Men det är inte enkelt. Och det är inte meningen att det ska vara enkelt. Det är inte meningen att vi ska komma fram till ett läge där det är så här, nu har jag det. Nu är jag liksom dötrött.
Världens bästa.
Nu är jag liksom, så här, det funkar liksom inte. Utan det är svårt, helt enkelt. Mm. Att både att be om tröst och att ge tröst. Och det är också meningen. Så jag tycker att man kan ge sig själv lite klapp och lite utrymme att tycka att det här är lite krångligt. Men det här med förståelse, det är ju också en fantasi. Som hänger ihop med den här fantasin om att det finns ett sätt att möta allting med en lösning eller ett resultat. Alltså förståelsen är inordnad i samma sätt att se på världen och samma logik. Om jag förstår, då kanske jag kommer på att det är just det här som behövs för att lösa just det här. Och om vi avstår från förståelsen och istället säger... jag ser att du lider och det räcker för mig. Jag ser att du lider lite grann, en bekymmersrynka eller jättemycket, sitter mitt i natten och gråter i panik för att du har ont på sjukhuset. Det räcker för mig. Jag agerar utifrån min empati där. Och sen kan vi förstå eller inte förstå. Det är en sidoprodukt som är mindre viktig.
Just det. För empatin kan vi ändå ha för att vi alla på något sätt någon gång har känt någon form av smärta. Så det kan vi ju ändå sätta oss in.
Det kan vi sätta in i. Och jag tänker att man kan hjälpa sig själv att inte fråga förklara hur det är. Eller liksom så här. Om man känner att shit, jag vill ha något annat att säga istället för det. Då kan man ju säga jag tycker att det låter som att du har det tufft. Eller jag ser att du är ledsen när du pratar om det här. Vad kan jag göra för dig i den här stunden? Eller hur kan jag hjälpa? Vilken typ av hjälp skulle jag kunna ge dig? Och om man ser att det är en person som är mitt i något, så kan man ge lite alternativ.
Just det.
Här och nu skulle du behöva att jag hämtar ett glas vatten eller låter dig vila. Eller lyssna på dig när du berättar om det här. Så vara med det som är. Inte med det som har föregått eller kommer efter.
Just. Och det har ju du skrivit mycket om utifrån dina erfarenheter, men också generellt. Och vi har pratat en stund om då hur liksom skapar man bra tröstsituationer. Hur är du den som tröstar? Men det skriver du ju också om, att det finns ju en minst lika stor utmaning ofta. Vi har lite olika lätt att hemfalla åt självömkan eller möjligheten att be om hjälp eller så. Men det kan vara svårt också att ta emot den här trösten. Det liksom öppnar en portal till något man har kapslat in kanske för att överleva hela situationen. Så hur lärde du dig våga det? Eftersom jag vet att du också var en sån som
hade svårt. Men alltså, det vill jag inte säga att jag har gjort i någon absolut form. Det är verkligen ett pågående arbete med mig själv. Och när jag hade liksom tagit mig ut ur min svåraste sjukdomsperiod, då bestämde jag mig för att jag skulle bli lite bättre på att dela med mig och släppa in andra. Jag såg väldigt tydligt dubbelheten i på vilket sätt jag hade dragit mig undan. Alltså att en del av mitt undandragande är friskt och att en del av mitt undandragande är för att jag är programmerad att tänka att jag ska fixa saker på egen hand. Och det ville jag lösa upp lite grann, helt enkelt. Och det är ju verkligen någonting som jag får fortsätta med hela tiden. Men jag tänker att det, en sak som jag har ju, som jag tränar på, det är att dela med mig av saker innan jag vet riktigt vad det är. För att jag är ju en person som ofta inte vet riktigt till exempel vad jag känner om saker och ting förrän efteråt och ibland långt efteråt. Jag kan ju förstå att jag känner något, men jag vet inte om jag är arg eller om jag är ledsen eller om jag är rädd eller så. Och så en vecka senare eller två dagar senare så, aha, pang, just det, sådär. Och jag kan då, när jag liksom är uppfylld av saker som jag inte kan riktigt själv förstå vad det är, då kan en första impuls för mig vara att jag måste gå iväg och ligga på det här i mitt eget gryt tills det är klart. Men när det är klart så kanske jag inte behöver den här trösten längre. Utan jag behöver den precis när jag, det jag kan säga bara är, det är någonting som bara bråkar runt i mig. Det är svallvågor här inne. Eller jag känner mig, jag har en underlig känsla av utsatthet. Fast ingen har utsatt mig för något. Eller jag känner mig ensam. Fast jag liksom är mitt bland alla andra. Hjälp mig att förstå vad det är jag är med om. Var med mig i den här upplevelsen. Trots att vi inte vet vad den är. Jag behöver bara bli omhållen, eller jag vet inte ens om jag behöver bli omhållen eller bara behöver att de går bredvid mig när jag går ut och sparkar på en trästam. Vi kan väl prova båda liksom. Alltså att dra in andra i de här ofullständiga skeenden i min egna känslomässiga process, det är någonting som jag försöker, men fortfarande är ganska krass på.
Men ändå, är det ofullständiga startade där. Ja.
Nu ska jag leda dig dit du ska, säger 15-åringen när middagen är uppäten och jag knappt orkar resa mig för det gör så ont i kroppen. Soffan eller sängen, frågar han uppfordrande. Och så dimper jag ner på sängen och får snart en kopp te. Min svaghet gör också plats för andras omsorg. När Frans är 19 har vi följande samtal vid middagsbordet. Vad är en själ? Frågar han. Vi blir lite ställda men svarar sen att det är vad som gör honom unik. Känslor och fantasi. Efter en vecka återigen vid middagsbordet säger Frans. Jag vill inte ha en själ. Man får så ont i pannan. Jag tycker det är en fantastisk iakttagelse. Med själen följer själsliga kval och existentiell huvudvärk. Ibland vill man bara slippa.
Och det var några saker som liksom bortanför allt jag kände när jag läste, som jag då förstås kopplade till mitt jobb och den här podden och så, men också min stora intresse för hur vi funkar som människor. Och en sak som verkligen stannade då var ett citat i boken som lyder: med rätt förberedelse kan jag tjuvkoppla mig förbi den egna hjärnan till känsla, hopp och den samlade kunskapen i rummet. Alltså det här är ju någonting som vi pratar mycket om när vi jobbar med lärandeprocesser, både du och jag, och vi, den där högt värderade hjärnan som du pekade på här i bild, som inte lyssnarna ser förut, där vi tror att allt händer där. Så vad skulle vi kunna få tillgång till, och vad menar du då? Hur tjuvkopplar du det här?
När jag har fått frågan om, eller ska berätta om hur det är att hålla en grupp, vilket jag ju har gjort mycket och du har gjort jättemycket, då är nästan det första som jag brukar tala om är en känsla av att kapitulera. Och det är då tillbaka till kapitulationen lite grann som du har, som när du var med din dotter, och som vi har varit närvarande i vårt samtal på många olika sätt. Den sker också gentemot en grupp, och det är en yttre kapitulation, så tillvida att visa gruppen att jag är inte här för att leda oss till en plats, utan jag är här för att ta omsorg om rummet så att vi tillsammans kan röra oss någonstans. Och det kan ju vara många saker. Det kan yttra sig genom att man säger någonting oväntat och personligt. Eller att man sitter på ett sätt som lite grann avsätter en själv. Att man inte har på sig allt för tjusiga kläder. Eller, det kan vara alla möjliga små tricks som visar liksom att jag tar ett kliv ut på golvet där ni är. Och jag sätter också någonting på spel. I det här rummet. Jag ber inte bara er att sätta någonting på spel i det här rummet. Och det är en inre kapitulation. För den går inte att göra i förväg. Det går inte att liksom, nu har jag kapitulerat och nu ska jag gå in i rummet och träffa gruppen. Det måste ske på plats. Mm. Och då betyder det att jag kan förbereda mig. Men jag behöver i min förberedelse vara mycket medveten om. Och i överenskommelse med mig själv om. Att den här förberedelsen gör jag bara för att jag ska kunna lägga den åt sidan. Mm. Och varit absolut lyssnande i rummet. Det är inte bra att springa rakt från ett möte in och hålla en sån grupp till exempel. Det är bättre att gå en lugn promenad och bara titta på folk och tänka på vad är den där fågeln med gula vingar nu igen? Och vara någon annanstans. Alltså rensa bort lite, skapa ett utrymme, en glänta som gör att jag kan vara i lyssnande och närvaro och kapitulera inåt. Det vill säga ramla in. I situationen, ramla in i närvaro. Och då får jag tillgång till all min kunskap. Alltså både den som sitter upp i skallen. Men också den som finns i kroppen. Shit, nu är det någon här inne som har börjat köra ett maktspel. Jag kände inte det i huvudet först. Nej, jag hände i kroppen. Okej, bara. Nej, men då får vi smyga fram och hjälpa honom lite så han kan släppa det. Mm. De signaler kommer då.
Ja, och det där lärande i kroppen pratade jag senast igår med en person om hur mycket det liksom styr, hur vi beter oss, programmerar oss på olika sätt. Och som, om vi inte får tillgång till det då så låser vi liksom inte upp de här delarna. Men jag tänker också att det här har att göra med en annan sak som man ofta pratar om i lärande sammanhang, nämligen trygghet. Och det kan ju kännas som det du beskriver, det är ju så superriskfullt. Så hur ska en grupp känna sig trygg till exempel? Den här psykologiska tryggheten som är så viktig för att vi ska kunna lära och utvecklas och innovera och allt vad vi nu håller på med. Så hur hör trösten och risktagandet och tryggheten ihop, skulle du säga?
Ja, alltså jag tänker att vi har en föreställning om trygghet och så har vi erfarenheter av trygghet. Och att de ofta är olika saker. Mm. Alltså vi, och tryggheten, den kan också bli en spelare i den här produktionslogiken vi pratar om. Alltså att vi liksom säger, ja men vi måste sitta på det här sättet eller vi måste ha de här grejerna eller vi måste liksom vara i ett sånt här rum. Då är vi trygga. Mm. Men vi kan ju utsätta varandra för de mest skrämmande upplevelser, hur många mysiga stolar och fina blommor vi än har omkring oss, eller hur mycket vi delar på talartiden eller så, som psykologiskt trygghet ju i sin grundläggande form är att vi ska prata ungefär lika mycket i ett rum så här. Det är jätteviktigt, men vi kan ju fortfarande göra illa varandra. Mm. Så det enda som verkligen kan göra oss trygga, det är ju att vi har en tydlig intention om att vi vill varandra väl i rummet. Mm. Att vi lyssnar på varandra och att vi är närvarande. För ju mer närvarande vi är, och det här ordet är ju knepigt, för det blir ju också ett reklamord, vad fan betyder det? Ja. Men ju mer närvarande vi är, desto mindre håller vi på och känner att vi måste ta hand om varandras tänkande och kan ta hand om vårt eget. Alltså ju mindre blir det så här, åh suck, nu säger du det där igen. Eller, alltså alla de här ticsen som är kopplade till att vi, ja, men vi är upptagna av hur det ska gå sen och vad ska hända med det här materialet och var kommer jag ifrån och blablabla. Om vi kan lägga det åt sidan, då kan vi skapa trygghet genom att vara i empatiskt lyssnande med varandra. Mm.
Och jag hörde ju också säga det som ju med mycket bass sägs i Silicon Valley av stora gurus, men att sårbarhet också föder trygghet. Att när du kapitulerar och lyssnar in och vågar vara där närvarande så föds den tryggheten. Det var här också en väldigt stark upplevelse för mig när jag gick någon form av coachutbildning. Mm. Där jag först försökte prestera fram att vara en bra coach. Och sen kapitulerade då. Eller visade mig osäker. Jag vet inte vad jag ska fråga dig nu för att det här är så rörigt. Eller så. Och hur viktigt det var att inte stressa in i sådana samtal.
Ja. Och det säger ju David Bohm till exempel, som ju var den här kvantfysikern som var besatt av samtal och dialoger. Han skrev ju att när vi lyssnar på någon så behöver vi hålla tillbaka en del av oss själva. Ja. Och det är den delen som redan har börjat skriva svaret.
Just det.
Som redan är där och vill liksom säga, ja, jag vet precis vad du menar, jag har varit med om samma grej och bla bla bla. Men du kanske inte är på väg dit.
Nej.
Du kanske är på väg någon helt annanstans och jag kommer missa det.
Ja.
Om jag håller på med det här svaret. Så att det är också, det har också med liksom närvaro att göra. Att säga, okej, men jag kanske måste slänga tillbaka mig själv ner i ögonblicket. Och så var risken att jag inte har någonting att säga när du har pratat klart. Och det är läskigt förstås.
Det är läskigt, men stort. Och apropå miljön då, så kan jag ju berätta för alla lyssnare som jag har jobbat med dig i rum då, att till exempel får alla deltagare nästan alltid presenter.
Mm.
Och det fick jag ju förklaringen till i boken här, med ett av de tillfällen där du verkligen brände till bakom ögonen när du införde presentklausulen när din syster mådde dåligt och överöste med presenter. Kan ju upplevas som en kliché när det gäller tröst, men är så himla, det finns så himla mycket i det.
Och vi lever ju liksom så här, vi erfar våra liv. I det materiella och i det vardagliga och i detaljerna. Vi erfar ju våra liv i, nej, fasiken, mjölken tog slut. Eller, oj jäklar, nu min brorsa är arbetslös, hur ska jag hjälpa honom? Eller allt vad människor är uppfyllda av liksom, i sin faktiska vardag. Och sen går vi in i de här rummen där vi ska lära tillsammans och göra saker tillsammans på arbete och lärinstruktioner. Och så tar vi bort allt det här materiella.
Mm.
Och har bara kvar en jättestor whiteboard. Alltså det är ju superkonstigt. För då vi behöver liksom lite broar till det här. Ja, men här är ett litet gult papper. Eller här är en liten grej som är bara till dig. Som påminner oss om att just det, vi är i den materiella världen. Och där, det är där vi blir vänner och blir ensamma. Och är med om alla möjliga saker.
Mm. Mm, jag skrattade också väldigt gott åt att du har sett direktörer gå ut jätteglada över en liten kvist de hade fått eller så, för att det visar på just det här. Ja. Så himla fint. Mm. Alltså jag hatar att tiden är en faktor i det här samtalet. Jag ska helt vilja. Men vi vet ju också att vi behöver bjuda in alla, att de behöver avsätta den tiden. Men om man då ska försöka ta sig ur, höll jag på att säga, eller skapa en fortsättning på detta, så tänker jag på att du fick ju om och om igen erfara det här, behovet av tröst fortsatte, du kände ett behov av uthållighet i den trösten eftersom det här pågår fortfarande för dig och för många andra människor på olika sätt. Och att det är så fruktansvärt svårt, du skriver till exempel att närheten till ett absolut slut fick mig att förstå hur glupsk jag är och hur mycket jag vill uppleva. Att fatta det där och hålla det bortanför krisen är ju någonting vi har oerhört svårt för. Så hur kan du liksom skicka, vad tänker du att du kan skicka med som en fortsättning på det här samtalet i det? Utan förstås att man då utplånar sig själv, för det skriver du också om, att man kan bli en hjälpare som aldrig själv blir tröstad eller går över gränsen.
Mm. Alltså medskicket som du efterlyser handlar om glupskhet eller om tröst eller om både och, hur tänker du?
Både och, tänker jag. Eller så här, den där känslan av att jag vill uppleva så mycket och jag behöver tröst och bli hållen för att kunna det. Den tycker man ju kanske att man borde kunna liksom frammana utan den stora krisen. Eller döden som lurar runt
hörnet. Ja.
Men vi är ju väldigt dåliga på det.
Ja, jag förstår. Ja, ja, men jag tänker att en sak att skicka med är att det kanske inte handlar om så att säga, bra eller dåligt. Och att det är tråkigt om trösten blir en prestation.
Mm.
Nu har jag tröstat duktigt eller nu har jag tröstat dåligt. Alltså trösten är alltid bara ett försök. Och det är alltid ett bra försök att ha tröstat. Även om någon säger, men lägg av, jag vill inte höra det där nu. Vem vet? Alltså det kanske var helt rätt. Det kanske kommer sen sådär nästa morgon att mamma sa det där. Eller min kompis sa det där. Det var ändå rätt bra. Jag ska tänka lite på det idag. Alltså vi vet inte hur saker landar. Nej. Bara för att någon ruskar av sig och tycker att trösten inte just då är precis den rätta. Mm. Det som jag tänker att vi kan göra är att vara förstående med hur vi väljer att trösta. Accepterande med hur vi väljer att trösta och modiga med att erbjuda oss själva och varandra livet på olika sätt. På sätt som inte alltid precis går i takt med det som händer i situationen här och nu. Att inte tänka, att inte gå och vara så snabba och tänka att bara för att du är trött så kan vi inte gå ut och titta på stjärnorna. Kanske, vi kanske kan göra det. Det är kanske precis det vi kan göra. Att våga öppna livet för varandra.
Superfina slutord då, eller början på nästa samtal som folk får ha efter det här. Och det är ju verkligen, för din boktitel här, Försök till tröst, blir ju verkligen då superrelevant i det du berättar här. Du kanske också vill berätta vad det är på, för det är ju sån här japansk porslinskonst och den säger en del om.
Ja, det är ju sådana här kintsugi som är ju en teknik som går ut på att ta vara på sprickorna i en kopp eller en vas eller ett kärt objekt, keramiskt objekt, och förhöja dem med bladguld. Och det är ju verkligen en teknik som kräver stor skicklighet. Men det gör ju att koppen lever vidare med sina förgyllda ärr. Mm. Och det gör också vi människor.
Tack så enormt mycket, Pernilla. Bara genom att finnas och komma tillbaka hit och genom din fina lilla bok, säger jag, för den har ett så fint behändigt format, så har du spridit massa tröst faktiskt och tanken om det.
Tack. Tusen tack för att jag fick komma.
Och nu eftersnacket.
Men en sak jag inte frågade om då, och som jag vet att det har varit en stor tröst i ditt liv och som man ju kan se varje gång man pratar med dig nästan, det är böckerna. Mm. Alltså du är ju en av dem som har läst mest av alla jag någonsin har träffat. Så vad är det liksom i bokens värld som tröstade dig?
Ja, men alltså böckerna är ju fantastiska, för de kan ju vara ett ställföreträdande språk också när man själv är i ett läge där man inte har något språk. Mm. Så är det ju som om boken säger att det är okej, du behöver inte ha ett språk. Jag har språket en stund, jag håller det här språket en stund åt dig. Och jag håller berättelsen åt dig en stund. Och så får man liksom, det är lite som att ta skydd under en stor ek i ett kraftigt oväder. Så ställer man sig i skydd av den här litterära, majestätiska valvet och få vara där en stund med sin egen språklöshet. Och inte sällan så sår det ju frön som spirar upp i form av eget språk och eget berättande.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.